Så, god kväll får vi väl säga och välkomna till gudstjänst. Och jag nämnde just här att vi ska påbörja en serie från Galaterbrevet. Och faktum är att vi gjorde det redan. Vi började att tala lite, men det är så länge sedan nu så jag tror att vi har glömt bort det. Så jag tar en liten kort, snabb repetition av det. Och det kommer att bli en serie som i år är det 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser på dörren i Wittenberg. Och det var alltså startskottet på det man kallar för reformationen. Och en av de saker som reformatorerna var väldigt angelägna om, det var att predika Guds ord, vad man kallar på, alltså en utläggande predikning. Alltså man tog bibelböcker, man gick igenom dem vers för vers, kapitel för kapitel och så vidare. Det var någonting som karaktäriserade väldigt mycket de här reformatorerna. Och det finns också en rörelse idag som betonar detta och försöker att liksom komma tillbaks till det. Och motsatsen till den här utläggande predikningarna, det är vad man kallar för ämnespredikningar. Och jag tror inte att det ena utesluter det andra. Jag tror på den här utläggande typen av predikningar, men också på ämnespredikningar. Man talar om Guds kärlek, man talar om Guds nåd, man talar om evangelisation eller någonting. Och så försöker man att på ett sammanhängande sätt hämta all den information som finns i skriften just om det ämnet. Men det här blir utläggande predikan. Och vi ska börja med att läsa Galaterbrevets första kapitel, de första 10 versarna. Och innan vi gör det så ska vi be, Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna. Välsigna den här serien och vi ber att du välsignar alla de här tankarna som kommer ut ur denna underbara bok. Och Jesus, vi ber att våra hjärtan skulle vara inställda på att ta emot. Här är det så lätt att bli familjär i en negativ bemärkelse när det gäller ordet, när det gäller predikan, när det gäller undervisningen. Och Jesus, vi ber att vi skulle se det som alltid nytt, alltid fräscht, alltid någonting som talar till oss personligen när ditt ord öppnas. Så välsigna den här stunden. Tack för var och en som är här. Vi ber också för dem som inte kunde vara med av en eller annan anledning. I ditt namn, Jesus. Amen. Fariserna, de trodde att andlighet börjar på utsidan. Med andra ord, de hade en lag som i sig var god, därför att den reflekterade egentligen bara Guds helighet. Det här är rätt. Problemet med lagen är inte lagen i sig själv. Problemet med lagen är att man tog den som ett medel genom vilket man kunde bli rättfärdig, vilket inte var tanken. Tanken med lagen var att den skulle uppenbara människans syndighet och människans fall och människans oförmåga att leva upp till det som är Guds standard eller Guds norm. Så de tog denna lag och de trodde i sin enfald att de kunde leva upp till den, antingen fullkomligt så som man bör, eller åtminstone så bra så att man kunde vinna Guds godkännande, åtminstone i jämförelse med andra människor. Så för dem så började andligheten på utsidan. Och så trodde man på något sätt att den här utvärtes rättfärdigheten skulle på något sätt leta sig in på insidan och göra personen rättfärdig så att man kunde ha en rätt ställning inför Gud. Och det är en form av lagiskhet. Kanske den vanligaste lagiskheten. Men faktum är att lagiskhet kan också börja på insidan genom att man önskar att behaga någon. Och då tänker jag på Gud i det här fallet, att man vill behaga Gud. Och därför så föds den här tanken liksom att jag vill göra någonting rätt i mig själv, och därmed så blir mitt yttre också rättfärdigt. Så med andra ord, lagiskhet kan börja på utsidan och gå inåt. Den kan också börja på insidan och gå utåt. Och vad vi ser i Galaterbrevet, det är just detta, ska vi kalla det gissel, som lagen är. Om den så att säga används på ett felaktigt sätt. Och vi ska tala om idag det sanna evangeliet. För det var det som Paulus predikade. Det var också det som var under ständig attack. Galaterbrevet var ett brev som förmodligen skrevs år 49, någonstans där. Med andra ord var det kanske det första brevet eller episten som skrevs. Möjligen Jakobs bok kan vara äldre. Och det intressanta är att de här galaterna, de var besatta av dåliga nyheter. Att leva på den tiden i det romerska, alltså Galatien ligger, eller låg rättare sagt, i det som är dagens Turkiet, kan man säga, centrala Turkiet. Det fanns det södra Galatien och det fanns det norra Galatien. Södra Galatien var den plats där Paulus skrev detta, som han också, eller förlåt mig, inte skrev, utan där han besökte, rättare sagt, och stannade också en tid. Men sen under sin första missionsresa, under hans andra och tredje missionsresa, så reste han genom den norra delen. Så han besökte så att säga hela Galatien. Men livet vid den här tiden var för de allra, allra flesta, förutom en liten grupp aristokrater och en liten grupp väldigt välutbildade människor eller högt uppsatta människor i det romerska imperiet, så var livet väldigt, väldigt svårt. Och det fanns inte mycket att glädjas åt, åtminstone inte så som vi tänker om den saken. Och de var inte precis övergödda med goda nyheter. Det är ungefär som vi brottas med samma sak. Liksom. Det finns inte i mina ögon några goda nyheter längre. Det spelar ingen roll vad det är som sägs och görs. Det är ytterst sällan. Är det någon gång som det kommer några goda nyheter, så tycker man liksom att wow, är det sant? Så det var inte annorlunda. De ville, och vi vill förhoppningsvis, också höra goda nyheter. Och det var exakt det som de fick. Det evangelium som Paulus predikade, det var så fullständigt tvärt emot allt det som de hörde, levde med och som var deras verklighet. Helt plötsligt så talas det om en Gud som är älskande. En Gud som har gett sitt eget liv för dem eller för oss. Och han ger evigt liv till alla dem som tror på honom. Som en fri gåva. Och han har en plan för oss. Han vill liksom att vi ska leva för honom och lära känna honom. Och så vidare och så vidare. Det var fantastiskt. Det var liksom en sån kontrast mot det som de var vana vid. Och det innebar verkligen en förändring. En radikal förändring. Ni vet liksom när människor är i fångenskap. Liksom, någon tjänar på det, så att säga. Vill naturligtvis inte att de människorna ska komma ut ur den fångenskapen. Men ibland lever vi själva i den här fångenskapen. Vi vill inte liksom komma ut i det. Det blir vår ursäkt, det blir vår identitet och så vidare. Så att det är ingen självklarhet. Kom ihåg hur Jesus frågade vissa människor, vill du bli hela? Jag tänker liksom, det är hur dumt som helst. Det är klart att de vill bli helare. Varför ställer du den frågan? Men det är ingen självklarhet. Ibland lever vi i den här fångenskapen. Och vi blir vän med dem. Vi blir vän med våra egna svagheter och våra egna. Och det blir en ursäkt för att vi liksom ska kunna leva och manipulera våra omständigheter eller vår omgivning och omständigheterna. Så det är ingen självklarhet, men det innebar en radikal förändring. Människor sattes fria. Och det här var någonting som givetvis innebar reaktioner. Och en del älskade det, förhoppningsvis, eller möjligen majoriteten av dem. Men det var vissa judar som hatade det. Och de följde Paulus vart han gick. Och så fort han hade lämnat en plats, eller även under tiden han var där, men framförallt när han lämnade en plats, så ville de komma in efteråt och föra människor tillbaks under de här lagen och ritualen och allting som ingen kunde leva upp till. Så det här var Paulus vardag. Att många gånger så fick han liksom reparera många saker som hade skadats. Och jag tänkte på det, att det hade kommit in konstiga läror i Galatien. Och det är samma sak idag. Det har varit samma sak under alla dessa år. Och då fanns behovet, idag finns behovet, att definiera vad evangelium verkligen betyder och innebär. Och Paulus, han började med att förklara hur vi är både rättfärdiggjorda och helgade av nåd genom tro. Och när vi läser i Efesierbrevet 2, 8 och 9 så ser vi att de här orden används parallellt med varandra. Därför att det är många som tänker att okej, vi är frälsta av nåd, rättfärdig förklarade. Men sen när vi ska bli helgade så ska vi bli det genom lagen. Och det var egentligen det som var galaternas problem. De hade hört evangelium genom Paulus. Trott evangelium att rättfärdighet inför Gud kommer endast genom tro. Men sedan hade de här lagivrarna kommit in efter Paulus och förvrängt deras tänkande och helt enkelt sagt att ja visst är det så. Men nu ska ni växa i kunskapen om Gud, och det gör ni genom att följa lagen eller att följa de här judiska traditionerna. Och i de första fem verserna så ser vi hur Paulus förkunnar det sanna evangeliet. Och han ger här en hälsning i de här första verserna. Och han talar om hur han är en apostel som inte är utsänd av människor eller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus. Och det här är intressant, vi har nämnt det här kanske lite tidigare, men det tål att repeteras. Man kan säga att Bibeln talar om apostlar i tre olika sammanhang. Det finns de, vad vi kan kalla den första kategorin apostlar, nämligen de 12. De var handplockade av Jesus, de var utvalda av Jesus, och de hade allihopa sett hans uppståndelse. Det var det som gjorde att de kvalificerade sig för att bli apostlar. Sådana apostlar har inte funnits senare i kyrkohistorien, finns inte idag heller, kommer inte att finnas, även då många kallar sig för apostlar och tror då att man har en sfär av inflytande. Man har liksom vissa gåvor och så vidare. Apostolisk auktoritet talar man om. Men den primära betydelsen av apostlar uppfyller ingen. Därför att ingen blir handplockad av Jesus idag. Och ingen har sett honom uppstånden. Det var därför som Paulus blev ifrågasatt. Därför han var inte med och blev handplockad. Han var inte heller en av dem som såg Jesus när han hade uppstått. Men han gjorde det ändå, för han blev utvald av honom på vägen till Damaskus. Så när vi läser andra Korinthierbrevet så ser vi att det är ett försvar av Paulus apostlarskap. Så varför ifrågasattes det? Just av denna anledning. Men idag kallas alla möjliga människor för apostlar. Men det finns en andra kategori apostlar. Och det är Någon räknade att det fanns ungefär 50 stycken. Jag vet inte riktigt hur de får fram det. Men det var alltså personer som hade gåvan. De var inte en av de 12. Men de hade gåvan. Barnabas är ett exempel på det. Och förmodligen så tyder allting på att de här apostoliska gåvorna fanns också hos de här personerna. Och vi kan kalla dem för sekundära apostlar eller en andra kategori apostlar. Men sen finns det vad jag kallar för en tredje kategori apostlar. Och den ingår vi allesammans i. Nämligen att ordet apostel betyder egentligen ingenting annat än någon som har sänts ut. Och ser vi det i den bemärkelsen så är vilken missionär eller vilken evangelist eller vilken person, kristen som helst, som går ut med evangelium en apostel i dess, vad ska vi säga, sekundära mening. Och i de här 5 första verserna så finns det inte mindre än 8 stycken olika nyckelord. Jesus Kristus är ett. Det är 2 ord egentligen. Uppväckt är ett annat. Nåd. Det här var verserna 1. Vers 3, nåd. Frid är vers 3. Offrade sig i vers 4. För våra synder, vers 4. Rädda oss i vers 4. Och faderns vilja i vers 4. Bara goda nyheter. Fantastiskt. Detta på en plats och i en tid och i ett sammanhang där människors liv var i princip miserabla. Och det här var goda nyheter. Tron nämns inte. Det gör det visserligen 13 gånger i kapitel 3. Men det finns inga dåliga nyheter här. Och jag tänkte på det. Vad vi har. Judarna har sin lag som de försöker leva upp till och bli rättfärdiga genom. En omöjlighet. Muslimerna har sina 5 pelare som de försöker att på något sätt följa. Omöjligt. Buddhisterna har den 8-faldiga vägen. Och resultatet av att följa den är nirvana. Det vill säga att man blir, man upphör att existera. Det var någon i söndags, jag kommer inte ihåg vem det var, men som det kanske var Malva som sa att det handlar om Jesus och jag är buddhist, och jag tänkte just det liksom, att målet för en buddhist är att sluta existera. Målet för en kristen är att upptäcka detta fantastiska liv som vi har fått av Gud, och att vi egentligen bara upplever en liten, liten bråkdel av det. Vi skrapar bara lite på ytan därför att vi kan inte ens uppleva det liv som vi är delaktiga av på grund av vårt kött, på grund av den fallna världen och på grund av Satan och hans demoner. Men när allt detta är borta, vi har en uppståndelsekropp, en ny världsordning är etablerad och Satan är bunden, ja, då kommer vi att kunna uppleva det liv som Gud har skapat fullt ut. Så det är tvärtom mot buddhisternas tankesätt. Och sedan hinduerna med sin karmalag. Att gör jag fel så måste jag betala för det. Det finns ingen nåd där. Och ni kanske har sett de här bilderna på människor som sopar marken, såg en gång framför sig på det här sättet. Därför att man vill inte kliva på marken och riskera att trampa ihjäl några små kryp eller någonting. Och därmed bli betraktad som en mördare och födas i någon lägre stad. Alltså, liksom, det är så roligt därför att västerlänningar, de söker sig till hinduismen och buddhismen och så. Men vet man egentligen vad människor som lever i den och lever med den dagligen egentligen tänker om det? Man har liksom gjort sin egen variant av det och plockat in lite sådär. Men jag tänkte på det. Det finns inga goda nyheter där. En lag som jag inte kan uppfylla. 5 pelare som är omöjliga att leva upp till. en åttafaldig väg som leder till att jag slutar att existera. Eller en karmalag där det inte finns någon som helst nåd, utan jag måste alltid betala i all evighet, i tusentals generationer måste jag återfödas för att betala för det onda jag har gjort. Inga goda nyheter. Här är det bara goda nyheter. Här är det så bra. Liksom jag tänker på det många gånger, att vår tro som kristna, en riktig sann bibeltro, är alldeles för bra för att vara sann. Jag menar, tänk vad, det finns en verklighet och den verkligheten ser ut på ett visst sätt. Och hur ser vår verklighet ut? Okej, vi lever med en kropp som är föremål för död och korruption. Vi lever i en fallen värld som inte är så rolig. Och vi är omringade av en atmosfär som kontrolleras av Satan. Och allt det här, det är vår realitet. Men vi vet innerst inne att vi är pånyttfödda. Vi vet innerst inne att allt det här kommer en gång att förändras. Och vi kommer att leva i en evighet som ingen människa överhuvudtaget kan förstå eller beskriva. Paulus fick en glimt av det. Det kommer vi till lite senare här i Galaterbrevet. När han blev uppryckt till himmelen under en kort period. Och han sa, jag får inte tala om det. Och jag kan inte tala om det. Och ändå reser folk världen runt och säger, jag har varit där och jag har sett det och jag har liksom upplevt det. Okej. Men Paulus fick inte tala om det och han kunde inte tala om det. Det säger lite grann om vad han hade för en typ av upplevelse. Så han förkunnar det sanna evangeliet. De goda nyheterna, de var fantastiska. Och kristendomen är, som ni vet, inte en samling lagar och förbud, utan det är en personlig relation med Jesus Kristus. Det är så unikt. Men även en stor del av kristendomen lever under förtryck och missförstånd och så vidare. Men bara goda nyheter, och det var det som var hans sanna evangelium. Och han började detta brev eller epistel med endast goda nyheter. Och sen i verserna 6-10, och det är de vi ska titta på nu, och sen är vi klara för idag. Där är det att Paulus fördömer det falska evangeliet. Så de första 5 verserna så förkunnar han det sanna evangeliet. Nu fördömer han det falska evangeliet. Och i vers 6 så talar han om ett avfall. Han säger att jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Och det här grekiska ordet, det betyder egentligen att man vänder kappan efter vinden och följer efter en ny filosofisk lära. Det är därifrån ordet kommer. Så med andra ord, han har predikat de goda nyheterna. De har hört det, de har tagit emot det, de har trott det och så vidare. Efteråt så kommer det in en omgång med folk som har någonting annat att säga. Och vill föra dem tillbaks under fångenskapen, lagiskheten och så vidare. Och de genast följer efter det här. Väldigt hastigt. Och det skedde verkligen fort. Man kan tro då att det kanske var några årtionden eller att det var några generationer eller någonting. Men det var det inte. Förmodligen handlade det inte om mer än kanske något år eller möjligen 2. Från det att Paulus hade varit där och gett budskapet, undervisat allt detta, till att de helt plötsligt hade börjat tänka helt annorlunda, undervisa helt annorlunda och levde på nytt i fångenskap. Och när vi läser Apostlagärningarnas 14 kapitel så ser vi hur snabbt motståndet mot Paulus mobiliserades. Han gick till en stad, han gick till en plats, han gick till en region och allting rördes upp. Därför att jag brukar alltid skoja om det här att liksom, när man lyfter en sten ut i skogen och så tittar man under den stenen liksom, så är det en massa småkryp som inte tål ljuset. Och de springer åt alla håll liksom, när ljuset kommer. De har varit där under mörkret, liksom, fuktigheten, den miljö som de trivs i. Det är ungefär som när gryningen kommer, liksom nattklubbarna och diskoteken, allting bara liksom helt plötsligt bara folk bara kommer skygga ut liksom ljuset va. Det är väl lika bra liksom, och vi har våra grejer vi döljer, vi gömmer liksom i våra liv, och sen Gud lyfter på stenen så bara nej liksom, jag trivs ju här i mörkret. Och på det sättet var det liksom här på något sätt att de började mobilisera de här krafterna. Paulus kom och lyfte på stenen liksom på de här platserna, och ljuset kom in. De levde under olika falska religioner, och de hade sina gudar och de hade sina filosofier och ideologier, allt vad det nu innebar. Och helt plötsligt så kommer det här budskapet. Och han blev förföljd, våldsamt förföljd. Och skriften säger det rakt ut. Var och en som vill leva gudfruktigt och rättfärdigt kommer att bli förföljd. Det finns inga undantag, inga länder eller tider eller platser, utan ett mått av förföljelse får varje kristen räkna med om vi lever ett andefyllt liv, följer honom och har övertygelsen om skriften. Men prisat vare Gud, vi lever i ett land och en plats där vi har varit väldigt förskonade från mycket. Och det tackar vi givetvis Gud för. Så, i vers 7 så står det att de förvränger, vi ska se här. Fast det inte finns, just där, nu ska vi se så jag inte hoppar mig själv, hoppar i förväg här. Ja, just det. I vers 7 står det att de förvränger. Och där har vi ett ord som betyder att vända sig från gott till ont. Eller från mörker till ljus. Det används också i Apostlagärningarna 2:20 till exempel. Men han har precis nämnt om Kristi nåd. Och nåden är alltid attackerad. För den är onaturlig för den fallna människan. Den fallna människan tycker inte om nåden. Därför att den fallna människan är självrättfärdig. Och man tycker inte om att någon får någonting som de egentligen inte förtjänar. Och det var ju exakt det som budskapet Jesus hade. Det var exakt det budskapet som Paulus predikade. Alltså evangelium. Att vi får evigt liv. Inte därför att vi är bra på att följa lagen. Eller håller några bud. Eller gör någonting. Utan endast genom att vi tror på honom. Som har gjort det möjligt. Det var allt som han sa. Och han säger här i verserna 6 och 7 så talar han om ett annat evangelium. Och i vers 6 ser ni där att det står ett annat evangelium. Och där är det ordet heteros i grekiska. Och det är ungefär som i bemärkelsen att det finns flera evangelier som är okej eller giltiga. Och då tycker man, aha, det finns alternativ då. Nej. Men sen säger han här i vers 7 att fast det inte finns något annat, och där använder han inte ordet heteros, utan där använder han ordet allos, som betyder ett annat av samma sort. Så med andra ord, liksom han säger att det finns inte ett likvärdigt evangelium. Det finns inte ett alternativ. Det finns inte liksom 2 eller 3 eller 5 eller 10 olika evangelium. Det finns ett. Och det evangelium var det som jag predikade för er när jag var här. Eller hos er rättare sagt, för en tid sedan. Och vad är det nu som ni har vänt er bort från? Och sen säger han väldigt radikalt här i vers 8. Men om det än vore vi själva, han menar sig själv och apostlarna. Eller en ängel från himmelen. Nu snäppar han upp kraven här. Liksom. Tänk en ängel från himmel. Som predikar evangelium för er i strid med vad vi hade predikat. Så ska han vara under förbannelse. Och jag tänkte på det. Tänk om vi skulle komma till kyrkan. Och helt plötsligt så är det en ängel där. Och ställer sig i predikstolen. Och vi skulle förmodligen få ha solglasögon på oss för den här härligheten som strålar ut från den här ängeln. Och sedan börjar denna ängel att predika ett evangelium i strid med det som Paulus redan har sagt. Alltså det budskap som Jesus gav till apostlarna, som han också själv blev delaktig av. Vad händer då? Johan säger, då ska den personen, vare sig de är en apostel eller en människa eller en ängel eller vad som helst, vara under förbannelse. Det vill säga, så nitälskande var Paulus för detta nådens evangelium som han hade gett till galaterna. Och folk har änglauppenbarelse till höger och vänster, böcker har skrivits om det, och jag ifrågasätter det inte. Jag tror ibland att Gud av olika anledningar, på olika sätt, låter oss blicka in lite grann i den världen. Absolut, han kan göra det. Men mycket av de här sakerna är inte sanna. Och i Kolosserbrevet så talar han om människor som är uppblåsta över sina upplevelser. Och det har gått troll i, som man säger, de här liksom, folk ska ha upplevelser hit och dit. Men det är okej, Gud kan göra allt. Men vad sägs om skriften? Vad sägs om skriften? Är det inte den som vi som nya testamentliga troende ska leva av? Och Gud kan ge upplevelser utöver det, absolut. Vi får pröva dem. Men om dessa änglar eller upplevelser eller situationer eller mirakler eller vad det nu är står i strid med det som skriften säger, då är det tvärstopp. Då är det absolut ingenting som vi kan ta till oss. Jag tror det var Sven Reichman som skrev en bok för många år sedan. Den heter Allt är inte Gud som glimmar. Det är alltså en liten sån här ordlek. Allt är inte guld som glimmar. Men han skrev Allt är inte Gud som glimmar. Och han menade bara att det finns så mycket inom kristenheten. Liksom, bara för att det är tecken och under och mirakler, så tror man att det måste vara Gud. Men detta finns i andra sammanhang också. Olika religioner, även inom okultismen och så vidare. Så att bara för att något övernaturligt sker, så är det inte automatiskt Gud. Utan hur prövar vi detta? Jo, genom skriftens filter. Så, han upprepar samma sak i vers 9 i princip där. Att, ja, bokstavligen talat, han upprepar sig, att om någon talar det här i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Och sen i vers 10 så säger han att han vill behaga Gud och inte människor. Och det är nog sant, för om ni har läst till exempel i andra Korinthierbrevet, den lista som Paulus har över saker som han har gått igenom. Och vi ser och förstår att den listan är bara ett axplock från allt det som han gick igenom. Men den räcker. Jag tror inte någon av oss skulle vilja gå igenom de sakerna. Skulle jag göra detta för någon människas skull? Nej, han måste ha haft en uppenbarelse. Det hade han, som vi vet, i Apostlagärningarna 9 på vägen till Damaskus. Som var utöver det vanliga. Och vad var det han såg? Han såg den uppståndne Kristus. Han blev utvald till apostel. Till hedningarna. Han gick ut med ett evangelium som handlade om att människan blev frälst av nåd alena. Gärningar kan inte lägga någonting till det överhuvudtaget. Och det är det evangelium som han presenterar. Det är bara goda nyheter. Och sedan så går han då emot det här falska evangeliet som hade kommit in. Där inte bara rättfärdig förklarandet som man visste hade skett genom tron, men nu helt plötsligt för man in en ny aspekt och säger att genom att växa i kunskapen om Gud, där måste vi komma under lagen. Men han säger nej, inte där heller. Rättfärdiggörelsen är av nåd, men så är också helgelsen och vandringen. Och det är intressant att se, men när vi tittar på de första 40 åren, alltså mellan Jesu död fram till templets förstörelse. Den generationen så ser vi hur apostlarna fanns med och på det sättet bevarades det här nådens budskap och evangelium. Johannes var ett undantag. Han levde långt in på 90-talet. Jag tror att Uppenbarelseboken skrevs runt 95. Då var han en mycket gammal man. Så Gud behöll Johannes lite längre än de andra lärjungarna. Men allt detta utspelades under första århundradet. Men efter det så ser vi i den kristna litteraturen att nåden lyser med sin frånvaro. Och det finns en bok som heter Hermasherden, som är kanske den första kristna boken, som Wikipedia säger att den skrevs år 140, men jag tror att den skrevs något tidigare än så, 100-120 kanske. Och den skrevs av någon som var samtida med Clemens av Rom. Han var en äldste, en biskop i Rom, tror från åren 92 till 101 efter Kristus. Alltså strax efter, eller precis i det här skedet när apostlarna dog. Och den här Hermasherden, han talar om omvändelsens ängel. Han talar om goda gärningar, martyrskap, frälsning genom dop. Tro nämns inte ens i det här. Justinus martyren som levde från 100 till 165. Han talar om dopet som frälsande med efterföljande bön, fasta omvändelse som vägen till frälsning. Liksom, det dröjde inte länge förrän när apostlarna var borta, förrän kristenheten blev på något sätt genomsyrad av ett annat evangelium. Men det har alltid funnits en kvarleva. Alltid funnits en kvarleva av människor som har trott på nåden, förstått nåden, predikat nåden, levt i nåden och så vidare. Och jag tror och jag hoppas att vi tillhör den kvarlevan. Det får Gud avgöra, det får andra avgöra. Men det är någonting som vi vill slå vakt om. Att det här är ett budskap som verkligen är värt att försvaras. Paulus talade aldrig om bön och fasta och dop som frälsande. Han talade bara om tron på det fullbordade verket som Jesus gjorde på korset. Och att tron på detta var frälsande. Men att också tron på detta är medlet för att vi ska kunna växa i vår kunskap om Gud. Växa i nåd och kunskap. Det är samma nåd som rättfärdigförklarar oss, som också helgar oss dagligen och avskiljer oss på ett sätt så att vi kan leva och förhärliga Gud i våra liv och i vår vandring med honom. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem i våra hjärtan på ett underbart sätt, Jesus. Amen. Amen. Mm.